Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och de har ju plockat fram en ny telefon som heter Samsung Galaxy A42 som är 5G-anpassad. Den har en otrolig kamera. Den är riktigt, riktigt vass vad gäller skärmen och att titta på fotboll och filmer och serier och allt man kan tänka sig kolla på en telefon över tiden.
Det du beskriver här nu är ju en modern telefon som alla vill ha. Alltså den ska vara kraftfull, du ska kunna göra allt det där du säger, men du vill göra det med riktigt hög kvalitet också. Du nämner bra saker men du glömmer det viktigaste.
Ja, men jag skulle ju komma till det som slutklämmen, okay. Som finalen, som körsbäret på tårtan. Batteritiden.
Jag vet inte om alla tycker att det är körsbäret på tårtan när du precis har beskrivit en högupplöst bildskärm. 5G-kompatibel, 5 stycken kameror som bildar en kamera och skapar jättefina bilder. Men för mig är det batteritiden.
Samsung Galaxy A42 5G är väldigt mycket telefon för pengarna. Gå in på samsung.se du också och bekanta dig med den här telefonen så förstår du nog vad vi pratar om och varför vi är helt till oss.
Exakt. In på samsung.se som Gusten säger. Vi säger stort tack till Samsung.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 14 december. Klockan är 12.35. Och Marchetti och boysen nere i Schweiz ackompanjerande av, väldigt oväntat, Stéphane Chapuisat.
Stéphane Chapuisat.
Finsmakarnamn.
Det är verkligen ett finsmakarnamn, Gusten.
De har dragit bollarna inför Champions Leagues åttondelar. Alla matcher är lottade och klara. Men vi har dessutom fått ett tråkigt dödsbesked. Gerard Houllier har gått bort. Jag läste Jamie Carragers väldigt bedrövade tweet här precis på Twitter. Han var förkrossad. Och det är någonting när liksom gamla spelare sådär 15, snart 20 år senare visar sitt medlidande och sin sorg så tydligt som gör, då det hugger till.
Ja, det gör det verkligen. Och det har ju varit ett år, ja det har vi upprepat flera gånger, alltså, men det har ju verkligen varit ett helt sinnessjukt år detta. Mm. Med Paolo Rossi, med Diego Armando Maradona, allt annat som har varit. Känslan är att så här, man brukar komma ihåg någon sån stor tragisk händelse som har skett under ett år. Alltså i år så känns det som, i år är det som att man säkert har glömt något från i våras. Ja. För att det har varit så bedrövligt hela tiden och stora tragiska händelser liksom sker hela tiden.
Det känns som att det är 8 år sedan Kobe Bryant dog.
Bara en sån sak.
Och det var i januari.
Det kom inte ens upp i huvudet på mig.
Nej. Men visst slog väl mänskligheten i botten under Paolo Rossis begravning?
Ja, det gjorde den ju verkligen.
Ska du berätta vad som har hänt här för de som har missat?
Ja, jag tror att många sett det i alla fall som följer sociala medier. Men under hans begravning så passar man alltså på att göra inbrott i hans villa i den byn han kommer ifrån. Och jag menar, det här kommer då hans familj hem till efter begravningen. Ett hem som är helt upp och ner vänt och saker är borta, till och med saker då som är väldigt kära och nära kopplat till Paolo Rossi, så att men det är fullkomligt nattsvart, alltså det är bara att släpa ut dem här på torget och sen så göra processen jävligt kort, eller om man bara ska göra den lång och liksom låta lidandet dra ut på tiden. Man känner som, vi tror ju alltid att vi står så jävla högt, vi människor, vi tror så mycket om varandra hela tiden och du vet,
förutom du då?
Ja, men exakt, jag som är ödmjuk menar du.
Nej, jag menar, du tror inte så mycket om
mänskligheten,
nej,
det gör jag verkligen inte. Det är kanske lätt när man bor i ett rikt land i västvärlden så att säga. Och liksom, jag har en känsla av att vi som bor i storstäder och som har det jävligt bra ställt tror väldigt, väldigt högt om människan. Medan i slutändan när man kommer ner till det, så fort det kommer ett problem eller man ska lösa någonting, så är det samma jävla primalhjärna som slår i. och så blir det massa joddel, va, Gugge. Mm. Så att nej, man är ju trött på mänskligheten. Man kanske skulle ha blivit en rådjur eller någonting istället.
Kliva bara ut på E18.
Ja.
Ta en långtradare, smack i rebenen.
Ja. Fan, bättre än någonting annat säkert också. Nej, det är så jävla nattsvart. Jag blir trött på det.
Ja, nej, det var fan...
Hoppas vi fan går under, alltså. Det var, mänskligheten, alltså.
Jag blev äcklad när jag såg första tweetsen om att någon hade gjort inbrott.
Ja, men helt ärligt, skulle komma en meteor nu? Skulle komma en meteor? Den kommer smacka in i jorden, vi kan inte göra någonting. Jag ska ju fira. På riktigt.
Du,
ja, men dina barn då? Ja.
Visst, fuck det är lite trist.
Ja, det är trist liksom, men de kommer inte märka något. Alltså, jag säger ingenting till dem. Och så.
Ja, Stefan Chapuisat i alla fall, han har dragit bollarna till Champions Leagues åttondelsfinaler, och det är väl där vi bara kort börjar innan du ska summera helgen med ett svep.
Mm.
Vi har Borussia Mönchengladbach mot Manchester City.
Mm. Det blir en säker tysk seger.
Tror du?
Nej, men jag är absolut inte säker på att Pep Guardiola bara vinner.
Jag...
Någonting ska ju hända med det där laget fram till den matchen för att jag ska börja tro på dem på allvar. Det är klart att de är jättestora favoriter i matchen.
Och jag tycker nog ändå att det har börjat hända. Så de ser stabila ut bakåt. Det får man fan ge dem. Jag tror att de har 8 hållna nollor de senaste 9 matcherna.
De satte Laporte på bänken.
Ja, precis. John Stones är tillbaka från de döda.
Stones.
Även kan man bara få tillbaks Kun Agüero utvilad och skadefri här efter nyår och få igång honom, så tror jag nog att Kevin De Bruyne
drar ju en baksida i slutet på januari igen.
Nej, jag vet inte.
Så den där kroppen, den håller inte längre.
Jag vet inte, jag tycker ändå att Manchester City får en tacksam lott här.
Okay,
att faktiskt ta sig hela
Det köper hela jag, men det är ett jävla pisslag. Okay.
Lazio mot Bayern München.
Ja, given seger för fritsarna, som din bror brukar säga.
Mm. Nej, men jag ser inte hur Lazio över 2 matcher rubbar Bayern München.
Nej, och sen är det så här att Lazio är ett lag med en ruggig höjd, lite som Borussia Mönchengladbach, att när de får träff och allt stämmer så är de jättebra, kan slå alla. Utom vissa lag. Så här, även när de får träff mot Bayern München så kommer de förlora över 2 möten.
Jämnt så det förslår i mötet Atletico Madrid-Chelsea. Mm. I alla fall känslan.
Mm.
Atletico Madrid med... ruskigt tunga, snåla. Chelsea med en jävla höjd, får man säga. Och har imponerat i Champions League under hösten.
Ja, det som man känner, eller det jag känner med Atletico Madrid, är att det finns lite mer erfarenhet för den här typen av matcher. Och det är kanske det som väger över då, att det är någonstans 55-45 i den här matchen. I någon slags utgångsläge.
Ja.
Men såklart tillfälligheten som kommer att avgöra det här.
Ja, jag håller nog också Atletico Madrid, även fast jag tror att Chelsea inte är helt bedrövade av att få Atletico Madrid på lotten.
Nej, det fanns svåra lag att få.
Mm. Mm. Leipzig mot Liverpool. Här tror inte jag att Liverpool är speciellt nöjda.
Nej, de är luriga, Leipzig. Och de gick ju till semifinal i somras, som alla känner till. Går bra i ligan också. Och på tal om höjd, och med Nagelsmann i laget, så finns det en overklig höjd. De kan slå Bayern München en bra dag. De kan definitivt slå Liverpool en bra dag.
Exakt, för att om man bara går till känslan man har kring de här lagen just nu. Nu är det ju drygt 2 månader till avspark. Men det är ett Leipzig som imponerar och är förtjänt av poäng borta mot Bayern München, som slår Manchester United upp och ner i den här avgörande gruppspelsmatchen. Medan Liverpool hade rejäla bekymmer så sent som igår kväll med att ta en pinne av Fulham.
Mm.
Men återigen då, det är ju ett Liverpool som har dragits väldigt mycket med skador den här hösten. Nu lär man väl kanske inte ha tillbaka Van Dijk eller Joe Gomez till februari. Men kan det ljusna lite med Thiago och en del spelare till, så är det väl klart att Liverpool ändå får gälla som favoriter.
Ja, men på något sätt tycker jag att Liverpool, lite som vi sa för ett år sedan efter hösten eller under hösten, att de har tuffat igång lite, men att de ligger på 2-3 växel. Och sen tycker jag också att under vintern och fram till våren att de la i ett par växlar till. Och man såg ett mästar Liverpool verkligen storma mot titeln. Lite samma känsla i år. Alltså, de ligger där uppe. De kommer vara med. Kanske till och med dra ifrån lite över jul och nyår. och ha en ganska tydlig ledning när vi är klara med det spelet, eftersom alla verkar vinna mot alla där borta. Mm. Men kom, ja, inleder ju såklart som stora favoriter mot Leipzig. Alltså vi ska, så här, när man pratar om det här mötet ska man ju komma ihåg att Leipzig i grund och botten inte har någonting att sätta emot stora, stygga Liverpool. Men att de har visat så pass mycket, att de har utvecklat så pass mycket också under Nagelsmann, att en bra dag så kan de vinna över 90 minuter, men 180, lite svårt.
Vet du vad jag känner spontant nu när jag tänker på det ett varv till?
Nej.
Det här kan vara Emil Forsbergs stora möjlighet att
locka,
skjuta sig till ett sista fett kontrakt hos en stor drake.
Definitivt. Ja, superhäftig match för honom och viktig match. Jag menar, gör han två stycken bra möten där, då går han till ett ändå så här större klubb. Problemet man har med Leipzig är att det inte finns någon historia.
Nej.
Eller hur? De är ju en stor klubb om man bara kollar rent sportsligt. Semifinal i Champions utmanar de titeln. Men jag håller med dig. Och det finns i honom. Han har ju velat det länge. Han vill ju komma till en klassisk stor klubb såklart.
Ständigt underskattade Porto mot det för dagen överskattade, insert frågetecken, Juventus.
Ja, men på tal om lag då som har börjat komma igång, så ska vi väl nog placera Juventus i ett sånt fack, va? För att det ser bättre ut och nu har man vunnit, det är 3-4 raka. Och dessutom så börjar det se ganska stabilt ut också. Jag tyckte det såg rörigt ut i början. Och du vet ju det där försvaret. Det såg inte roligt ut alls. Nu har man både De Ligt och Bonucci tillbaka i den backlinjen. Och då är man svåra att få hål på. Alltså, jag menar, så det är svårt att skapa chanser på dem.
Mm.
Och det känns också som att Pirlo börjar liksom hitta rätt i sitt coachande. Han börjar förstå lite vad det handlar om. För man ska ju komma ihåg det, när han kom till Juventus så hade han fortfarande inte coachat den. Utan hans första uppdrag skulle ju vara Juventus U23.
Mm.
Och där skulle han lära sig. Men det blev ett snabbt lärande. Verkar ändå som att Juventus gör någonting den här säsongen.
Ja, sen märker man ju också här på sistone hur mycket det hjälper en Pirlo i det läget han är i. Att ha Cristiano Ronaldo på plan som gör sitt mål, som gör sina två mål. Så kan man ta det därifrån.
Nej, men det är lite som med Milan och Zlatan och som vi pratade om tidigare, Lukaku i Inter. Lewandowski, Bayern München, det finns flera.
Haaland.
Ja, verkligen. Han är såklart fullständigt fundamental. Inte för att vi kanske vinner vid Genoa, men för att vinna de stora matcherna för en sån här åttondelsfinal.
Man får ju sannoliken också konstatera att Juventus fick pröjs på den här kraftsamlingen och bortasegen mot Barcelona, och således alltså att man nöp första platsen i gruppen. Juventus drar Porto medan Barça drar PSG.
Mm. Det är stor skillnad.
Mm.
Det är en jävla skillnad.
Nu har väl inte PSG kommunicerat några definitiva besked kring Neymar. Åkte ju på en rejält nasty smäll igår kväll mot Lyon. Och det har väl pratats om att det är en fraktur och att det i sådana fall löper stor risk att den här matchen är i fara. Men alldeles oavsett, Barça, PSG, allt vad det innebär med Neymar och Messi, historien med 4-0 kontra 6-1 och så vidare.
Ja.
Hur det än går här så är det ju ett lag som får lämna i åttondelsrundan, och det är ju ett otroligt hårt slag för den klubben.
Exakt, en klubb, ett lag kommer gråta och en stor supporterskara kommer kritisera, och media kommer vara stenhårda. Alltså det laget går mot en fiaskosäsong. Kollar man på ligan, Barcelona, visst, ett par hängmatcher som ska spelas, och då kan man ta igen mark då mot den absoluta toppen PSG. Ja, men fan, det är jämnt i den franska ligan också. Och ja, Tuchel har ju varit lite ifrågasatt under hans tid i klubben. Så skulle man åka ut ur en åttondelsfinal, då är det nästan så att båda klubbarna agerar direkt. Så det finns väldigt mycket som pirrar i pungen kring den här matchen.
Mm. Jag såg Barcelona så sent som igår kväll mot Levante. Det är ett lag som är... Alltså, spillra och skugga räcker inte. Det är ett lag som ser ut att inte bry sig.
Nej.
Som tycker att det är ganska tråkigt och jobbigt och bara liksom måste vi spela en match?
Förstärks såklart av liksom bilderna man får med folktomma arenor.
Ja, ja, herregud.
Alltså, du har ju rätt. Det är ett lag som inte visar speciellt mycket motivation och energi. Och så förstärks det ytterligare då av att det inte är några människor på läktaren.
Sen befinner de sig i ett vakuum just nu. Det är jag väl medveten om. Det är ett presidentval i mitten, slutet på januari. Det kommer ju då stakas ut en väg som jag tror i alla fall kommer skänka en del energi och framtidstro. Och nu så tror vi på det här långsiktigt. Just nu så känns det som att man bara går och väntar på att det ska ske, att någon ska tala om för hela klubben och supportrarna och spelarna att det här är ditåt vi ska vandra. Koman är inte svaret på någon tränarfråga. De här spelarna kommer komma tillbaka från skada, de här spelarna ska bort och så vidare. Det som bedrivs nu, jag vet inte, ett krisande vakuum där ingen ser ut att ens vilja vara på planen. Det är Barca för mig, anno 14 december.
Jag tror att i ett sånt här interimläge så hade en coach som just gav energi och som skapade god stämning i truppen, som får spelarna att le på träningarna. Alltså jag tror att den typen av coach hade varit det bästa för Barcelona att värva in. Ja. Nu har man tagit in en interimtränare. För det vet vi alla, Gusten, att Koeman är inte någon långsiktigt tänk, utan det är ju Xavi som ska in och allt det där. Men han är ju så jävla tråkig. Det finns ju inte, han ger ju inte en enda spelare någon jävla energi. Utan han, det som är, det här liksom spelarna, laget, den kvalitet som finns i varje spelare, det får han ihop till något slags kollektiv. Ingenting mer utöver det.
Nej.
Han får knappt ut någonting av Messi. Nu avgör Messi igår, det är för att Messi är så jävla bra. Men jag tror att de skulle kolla på något annat alternativ.
Såg man fotbollssöndag i Europa igår och fotbollslabbet med Ola Fantomen, så kunde man ju också se att även Messi har haft en riktigt svag säsongsinledning för att vara Leo Messi. Så att...
Och då behövde man inte ens kolla på Fantomens siffror för att säga det. Men de bekräftas av det.
Men det är väl inget snack om att mötet Barca-PSG är det som just nu, med över 2 månader kvar, är det som känns mest oförutsägbart. Att mest saker kan komma att ske på vägen fram.
Exakt.
Neymar out eller inte. Mm. Om Xavi helt plötsligt står där i januari och man drar in morgonluft i lungorna och man får tillbaka Ansu Fati och Gerard Piqué och Ricky Push, och alltså, det börjar stämma lite.
Messi börjar bli gammel Messi igen.
Ja, men exakt. Och Ter Stegen hittar tillbaks till gammal fin form. Då kan ju Barca helt plötsligt bara blåsa PSG av banan.
Ja, det tror jag. Men jag tror så här, för PSG:s del så hänger väldigt mycket på dels vad gör man i januari? Kan man göra någonting i januari? Kan man förstärka truppen? För jag menar, kolla på forwards konstellationen med Icardi som är out, eller?
Mm.
Vad är senaste på Icardi?
Nej, så mig veteligen så är det ju inte någon långtidsskada.
Nej.
Utan han är bara, ja, han är inte med.
Ja, men det är en otrolig situation i alla fall att befinna sig i med Moise Kean av alla spelare. Så, och jag tycker
tillbaka,
han är bra.
Har du gått tillbaka till Moise Kean?
Ja, Kean, ja, just det. Jag har det lite i bakhuvudet. Husfelds ord Kean är ibland ju lag, vet du. Men nej, det är ju helt otroligt att man sitter på en italiensk talang som fortfarande inte har blommat ut som stort sett enda nia i truppen. Det är klart du kan spela med falska och ha olika varianter på det, men det går inte. Så att, dels då vad de gör i januari, hur kommer truppen se ut när man möts, och sen självklart Neymar. Mm. Alltså, jag återkommer till honom i svepet.
Oklart också vad som hände med Borussia Dortmund. Igår så fick Lucien Favre sparken efter 5-1-torsken hemma mot Stuttgart och en sviktande ligaform. Det räckte inte med att man gick vidare från Champions League som gruppetta. Nu står man där med assisterande tränare Terzic som någon slags interimtränare. Det pratas väl om att han sitter nu säsongen ut, men sånt där kan ju såklart ändras. Man lottades i alla fall mot Sevilla. Detta lite halvluriga Sevilla, mer anonym spelartrupp än på många år, men har ju faktiskt imponerat i många matcher. Jag tyckte de var riktigt bra i sensomras också, i Europa League-slutspelet, och visst, tacksam grupp, och det har varit ett par plumpar i La Liga-spelet, men Sevilla är nog inte att underskatta i ett sånt här möte, när Dortmund nog, tror jag, känner att fan, de här ska vi slå. Vi fick en ganska bra lott.
Med lite breda penseldrag så tycker jag att man kan prata om Sevilla som det Sevilla Monchi lämnade. Att de har blivit dem igen. Jävligt starkt kupplag som ändå är med i toppen av La Liga utan att någonsin utmana om någon titel. Man gör bra spelaraffärer, man får upp bra trupper. Alltså det är väldigt mycket Monchi Sevilla igen. Mm. Och då är man ett svårslaget lag, absolut.
Tror man inte ska underskatta heller att Lopetegui står där på linjen med ett revanschdriv.
Nej, det är säkert viktigt.
Samtidigt som, jag menar, Borussia Dortmund, när de har Dan, Haaland och Sancho och Reus och gänget,
de
kan ju spruta in 3-4-5 bollar på Westfalen mot vilka som helst.
Ja, men det är också ett höjdlag. Alltså att när allting stämmer, då kan de slå alla, till och med Bayern München.
Mm. Vilka tycker du gäller som favoriter här då?
Ruskigt jämnt faktiskt. Kanske 51-49 till Dortmund då, just på grund av höjden och talangen. Sen så finns det stabilitet där i Sevilla som man gillar mer, men jag sätter 51-49.
Avslutningsvis då, Atalanta, fjolårssäsongens stora succélag mot mästarna Real Madrid, som har en riktig kalasvecka i ryggen här med först Champions League-avancemang, gruppseger och sen derbyseger på ett övertygande sätt mot Atletico Madrid. Atalanta däremot, förvisso löst avancemang bortom mot Ajax och en stabil seger mot Fiorentina igår. Men det har dragit ihop sig till rejäl storm mellan inte vilka som helst.
Det är helt otroligt att man sitter och pratar om Atalanta i de här sammanhangen. Ja. Jag har fortfarande inte blivit helt bekväm i det. Så de ska möta Real Madrid. Vänta, vad pratar de om? Atalanta.
Exakt.
Det är Toro, Atalanta, Bologna, de här lagen. De ska inte vara där. Nej, det har blivit bråk mellan Gasperini och Papu Gomez. Så att Il Capitano, han som driver på hela anfallsspelet för Atalanta.
Hedersmedborgare.
Hedersmedborgare, nycklarna till staden och allt det där. Och dessutom liksom en poänggörare av rang. Nu är ju Atalanta ett lag med väldigt många poänggörare. Det finns väl ingen som står på noll efter en halv säsong i det där laget. Det är Gåsens här och Hattebor där och
Malinovski
och Ilicic, och så slänger man på lite kassar av Muriel och Zapata och sådär. Ja. Och så ska mittbackarna upp och stånga in mål.
Nej, men Papu Gomez har väl också varit själva symbolen för Absolut. Det här Atalanta. Det Gasperini har gjort, det hela liksom klubben har gjort med, och har tagit spelare som från vissa håll har varit helt okända, från andra håll varit ganska så uträknade. Och sen så på en halv säsong, en säsong, en och en halv säsong, gått från klarhet till klarhet och helt plötsligt sett ut som världens bästa fotbollsspelare.
Mm. Har du tänkt på det förresten, att Ilicic kom tillbaka utan dunder och brak? Vi pratade om honom i somras. Han var deprimerad efter coronan. Det gick rykten om att hans fru hade åkt hem under coronan. Där inte spenderat tiden ensam utan med en annan man. Mm. Och knulla runt och således ska Ilicic ha blivit ännu mer deprimerad. Mm. Va? Ja. Vadå?
Nej, det var bara en oväntad liksom, twist på tydligheten.
Jaha, ja, jo. Och sen åkte han ju hem till skogen i Slovenien. För det sägs då att han gillar att gå ensam i de slovenska skogarna. Mm. Det gillar man.
Ja, visst.
Ja,
visst.
Sen dök han bara upp. Jag plötsligt så var han där på planen. Inga rapporter, inget snack, ingenting.
Det är ofta sådär med stadsrotter som tror sig vilja vara i skogen. Det tar ju 4 dagar av stormkök och liggunderlag. Sen pallar man inte det där längre.
På andra sidan så har han Sydtirol liksom runt knuten och Alpernas skogar som är helt fantastiska att vandra i. Varför måste han tillbaka till Slovenien? Ah, men det är ju någonting med skogar, Gusten. Du vet ju, har du skogar ute i Vällingby?
Lövsta.
Rönningeskogarna, liksom. Du vet, man känner varenda ek, känner du till.
Ja.
Varenda kotte.
Vi har Lövsta skogen, sen har vi Grimsta skogen då. Mm. Det är ganska mycket
riktiga
skog.
Riktiga skitskogar, det är ingen riktiga urskog där.
Grimsta ute. Skogen är ju en
björkskog.
Det är en skog Skittrist. Med många ansikten. En favoritanekdot från den skogen, det är när min polare Kim i högstadiet, när hans klass hade orienteringsdag.
Mm-hmm.
Och du vet, coola grabbgänget som inte pallade orientera. Mm. De sattes, de gick bara ut längs slingan, gick 500 meter in vänster och sen så hade någon via någon storebrorsa fått med sig en kasse folköl. Så de satt och bara liksom...
Ja, men som man gjorde då.
De satt och drack folköl under 3 timmar medan de andra sprang och letade efter kontrollerna. Och sen så helt plötsligt då, från bakom någon jävla gran, så kommer det en man. Kim satte honom på typ 45 bast.
Aha.
Som kommer i cylinderhatt och överdelen av en frack och sen helt näck ner till.
Kommer han bara, kommer han
bara. Ja, du kan ju tänka dig själv, du sitter där 14 bast, dricker lite folköl, känner dig liksom stor och stöddig och
lite
som,
på dojan.
Som en av de coola. Och sen så kommer det bara en medelålders man i cylinderhatt, frack och pitten fladdrar i vädret. Och han går bara förbi och säger tjena.
Alltså de satt kvar, de sprang inte. Det var ingen konfrontation.
Nej, jag vet inte, de upplevde honom inte som hotfull eller sådär. Utan det var bara, han spatserade förbi där och sa bara tjena.
Ja, vad stört.
Så det är Grimstaskogen i alla fall.
Psykologisk thriller.
Mm. Ilicic i alla fall har ju inte gjort speciellt mycket rubriker av sig på plan sen comebacken, men det var väl han, om jag har förstått det här rätt, som fick gå emellan Papu Gomes och Gasperini i halvtidsvilan då mellan Ajax och Atta, när då det här bråket ska ha kulminerat.
Ja, exakt.
Och om jag förstod Vicky Blomé igår rätt, så sa alltså Gasperini upp sig. Efter matchen mot Ajax.
För han kände, så här var det. Han kände dels inte att han hade spelarna med sig och dels kände han att han inte hade ledningens förtroende eftersom att ledningen inte stöttade honom ännu mer. Så att det, du vet, det är vuxna män som har blivit kränkta här.
Ja. Men president Perkassi då, va? Han hade då panikat och bara nej. Gasperini ska inte regga något CV på Ranstad här. Han ska vara kvar i Atalanta. Och bönat och bett. Kanske har han varit nere på 2 knän.
Ja, det tror jag nog att han har gjort.
Således har då Gasperini usvängt. Han har gjort en kovändning. Han är kvar. Men Papu Gomes placerades på bänken igår mot Fiorentina. Och idag, bara för någon timme sedan, så skickar han ut vadå på sin Instagram.
Men när jag lämnar. Och det tycker jag är en ganska tydlig signal på att säga jag ska lämna. Från italienska kan man ju faktiskt översätta det till svenska att jag ska lämna också, eller jag kommer att lämna. Men tonen i hela är att liksom, när jag lämnar så kommer jag berätta hela sanningen. Och sen så tar han på sig kaptensbinden i den här texten också och säger att kaptenen alltid kommer vilja hans supportrar lagets bästa, alltså för supporten skulle komma vilja lagets bästa. Men samtidigt som Gasperini då pratar och säger att han inte vet hur det kommer sluta och om han kommer lämna i januari, så säger han bara att det får klubben bestämma, jag tänker bara på det bästa för laget. Han tar ju sarg ut här.
Vilken jävla situation ändå att hamna i för ett lag som Atalanta.
Ja, undra vad som sades där, men vi kommer ju få veta om man får tro på Papu Gomes.
Känner man inte att den gamla klyschan för bra för att vara sant får nytt liv här?
Lite så. Var allting så jävla frid och fröjd? För jag menar, om det nu har uppstått ett bråk under den matchen, jag menar, det match man vinner, det är en historisk seger med supportrar på läktarna, så är det här minnen som etsas fast hos de 7-8 tusen Bergamo-bor som gjorde, eller liksom fick möjligheten att göra resan till Liverpool för alltid, tills man dör. Alltså, nu får det inte samma genomslag. Man pratar inte om segern riktigt på samma sätt, så episk som den var. Men man vinner mot Liverpool borta och i Italien, det är liksom Liverpool, det är England och det är Englands bästa lag och de har vunnit Champions League. Det är så jävligt, det blir fan inte större än Liverpool i Italien. Man tycker Liverpool är så jävla coolt och vi tänker att vi svenskar är lite mycket Liverpool, Tom. Många Liverpool-supporter i det här landet och allt det där. Men du vet, i Italien är nästan någonting som man inte riktigt kan ta på. Det är så stort där. Men när han vinner en 1-0 och ändå så upp så där bråket, det jag vill komma till är att då finns det ju någonting som har legat och grott. Alltså så att det här är inte första bråket. Om det inte är så att Papa Gomes har spottat Gasperini i ansiktet eller liksom en sån grej. Men man måste ju tro att det har varit en konflikt som har funnits under en tid.
Ja, och jag menar den här första halvleken man gör borta mot Ajax i sista gruppspelsmatchen är ju också...
Nej.
Det såg inte skit ut.
Nu pratar jag om Liverpool som att det här hände. Jag hörde dig säga att det hände mot Liverpool. Men det spelar ingen roll. Vi kan ta Ajax-matchen också. Som du säger, det såg ju bra ut.
Men om Ilicic har fått gå in och gå emellan, alltså då vet man att då är det inte bara någon ordväxling.
Mm.
Ilicic känns inte heller som en person som gärna går emellan.
Han är mild. Eller så här, han är väl den personen som just går emellan.
Ja, jag vet inte.
Snälla killen som ändå går emellan.
Jo, jag har en bild av att Ilicic sitter i sitt hörn i omklädningsrummet, ser att det drar ihop
jag
sig till
kurr, menar.
Och så känner han, jaha.
Jag tycker snarare att för mig är han snarare den snälla killen som går emellan just.
Okay.
Noll förvånande.
Ja, med det här in mind så får man väl säga då att mästarna, veteranerna, Real Madrid som vet hur man puttrar sig igenom en höst för att sen varva upp motorerna lagom till vårkanten får gälla som ganska tydliga favoriter.
Ja, det får de göra. Väldigt tydliga favoriter. Superfavoriter.
Superfavoriter. Kanske, nej. Vilka är mest givna? Vilka är den tydligaste segraren? Är det kanske Real mot Atlanta?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Kommer stå i 1-12.
1-12 och gå vidare?
Ja.
Nej, jag tror inte Bayern kommer ha så stora problem med Lazio heller.
Nej, den kommer också stå väldigt lågt. Mm. Bayern-segern alltså. Ja.
Hörrni, vi kommer såklart bygga ihop lite roliga Champions League-specialare borta hos Betsson. Det går att ha väldigt mycket roligt där i veckan. Det är ju midweek i princip överallt. Wilbur José vidare i resultattipset också.
Såklart det. Det kommer ju en revansch för sådana som dig, Gustav, som åkte ut. Jultotto.
Precis.
Då kör vi tre omgångar, bara England, och vi kör det över jul.
Och att man samlar poäng snarare än att det är knockout.
Exakt, så att den som har högst poäng, de som har högst poäng helt enkelt kommer vinna priser.
Mm. Det var ingen vacker score du gick vidare på igår.
Nej, den var fan inte fin, men det var en svår omgång också. Det ska ju sägas, det var fler höga poäng omgången innan. Här var det runt 15 va? 14-15 någonting.
Jag vet inte, jag deltog inte ens.
Nej, just det. Just det. Ja, nej, jag såg att det var många som la ut sina spel i hashtag resultattoto. Och där var det många som gick vidare på lågt och det var väldigt tajt i matchen också.
Ska vi släppa Champions League åttondelarna och istället summera vad som hände rent fotbollsmässigt i helgen genom ett svep signerat Thomas Wilbacher?
Ja, vad kul. Vissla, Kim. Sprakande kanske man inte ska kalla helgen eller den fotboll som just nu spelas runt om i Europa. Men när vi närmar oss jul så drar snaror åt. Julkalkoner och julpanettoni står på vänt att antingen ätas eller dras undan tränarnas glupska käftar. Ah, men känn bara på läget i Italien där Mihailovic och Prandelli visserligen inte i några risksituationer men båda rätt ut på Ritiro efter katastrofinsatser i helgen. Ja, men vi börjar där på det italienska slättlandet mellan Apenninerna och Dolomiterna. I Bergamo fick nämligen Fiorentina duktigt med pisk av Atalanta som trots schismen mellan Gasperini och Papu Gomes lyckades samla sina krafter efter en intensiv höst, för det ska fan sägas, och göra processen kort med de liljebeprydda. Och på tal om korta processer, nere i hela Città Grassa, fetstaden, tortellinins vagga, ja, där smaskade Roma in 5 på en halvlek! Varför 5? Ja, ni, Mihailovic verkar ha tappat fattningen lite, men mer om det sen. Påminn mig, Gustav.
Mm.
Vidare i Italien vann Hellas mot ett tröttkört Lazio. Crotone slog Spezia enkelt och Toro lyckades trots sen upphämtning av tvåmålsunderläge ändå torska mot Udinese. I toppen vann alla drakar utom Milan. Ja, visst, idag handlar rubriken om att monstrerna kommer. I mostri arrivano. Nu gläfser de i Rossoneri i baken. Nu kommer de! Men som ni vet, snart är slaget tillbaka. Ordningen återställd. Är det någonting man vet så är det just det. Och på tal om att gläfsa, vi tar oss till England och Ellen Road där man gillar att just gläfsa på domare, motståndare och antagonistsupportrar. Leeds, ja, nu föll de i andra raka och tappade mark i tabellen. Hur är det egentligen med genistatusen på Bielsa? Det undrar jag. Vi noterar seger för Newcastle mot VBA, att Soton, de verkar vara på riktigt, och att Danny Ings ska med till EM. Och att Arsenal, ja, det är Arsenal, aldrig någonsin verkar kunna hitta någon slags harmoni. Krysset i Manchester Derbyt ger bonkatten 3 nya extra liv. Grattis. Mourinho måste lära sig stänga matchen med mål och inte alltid buss. Och Don Carlo, ja, han lever alltjämt fortfarande. Och hans Everton ska definitivt inte räknas bort. Segern över Chelsea kan fan vara ett tecken på att Evertonians är på väg mot en mysig jul efter lite knack i liret. Funta på den guggen när du gör dina fantasy-biten. Hur som helst, jävla kul också att Leicester bara fortsätter mala på. Vi säger welcome back till Madison. Vad fan har du varit, gubben? I Spanien löste Leo Messi 3 pinnar för Barcelona som fortsatt är helt beroende av Messi show. Ja, men det där pratade vi om tidigare. Real Madrid hängde ut den mot Atletico och segrade i derbyt bland annat efter ett jätteskott av Carvajal som inte satt i krysset, och ibland kan ju det vara väldigt uppfriskande. Isak spelade, men hans svaga form håller i sig. Inget mål denna gång heller. I Frankrike åkte Neymar på höstens fulaste tackling och halva svenska sextalistligan ställde sig upp, knöt näven i luften och primalskräck rätt ut. Så ja! Well, sätt er ner, gubbar. Ni börjar fan bli patetiska. Världens just nu bästa spelare ser ut att missa ett par månader. Var det kul eller va? Matchen då? Jo, den vanns av Lyon efter kassa av Tino Cadivere. DIF-gubben ni vet. Nu i 2.0-version. Avslutningsvis, jag vet. Han är tillbaka. Vägen ligger öppen som en jävla 8-filig motorväg i Kalifornien den 5 juli. Visst, det blev Monza. Ni säger haha. Jag säger jo då. Nu kommer han. Och så han kommer. Super Mario Balotelli.
Det var ett par kilo. Han hade lagt sig till.
Alltså, jag såg BP-keepern igår. Mm. Jag kollade på BP. Kvalade ju.
Just det.
De kvalade upp och Trelleborg kvalade ner, så att säga playout. Och så blev det straffar och då kom jag in i bilden och då såg man precis.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sista den lilla Balotelli-kulan på magen på BP-keepen. Samma fysik, vet du.
Ja, nej, det var det jag hajade till kring när jag såg Balotelli presenteras där. Ett, att han hade lagt på sig ett par kilon. Två, den som har klätt Monsas julgran borde nog applicera less is more-tänket. Jag har aldrig sett en så utsmyckad gran. Det såg för taskigt ut.
Typiskt alltså. Också italienskt. Hur gör de borta i USA? Du vet, verkligen. England, USA, hur gör de borta i USA? Jo, det blinkar och det har sig. Man tror kanske ibland att italienarna är väldigt mycket, det ska vara genuint och sådär. Men i den nya, moderna Italien, då blir det lätt en version som ofta är tillspetsad av det som sker borta i staterna.
Mm. Men du, kort bara, det är nog många med mig som bara vill ha en liten reminder. Monza, Galliani...
Ägdes ju av Seedorf.
Ägs av Seedorf.
Ägdes av Seedorf.
Galliani är där.
Köptes av Berlusconi och Galliani, som de deläger väl klubben tillsammans, så tror jag att det ligger till.
Och den här duon, still going strong, eller liksom, vad är ambitionen?
Yeah,
vad
är... Alltså, ambitionen är ju bara att kliva upp i Serie A, men sen så är de ju gamla och trötta gubbarna, så ambitionen räcker inte så jävla mycket mer.
Vi hade ju Jennifer Wegrup här för ett år sedan.
De är på väg att dö, gubbarna. Exakt. De är på väg att dö. De måste ju ha någon leksak tills de dör.
Vi hade ju
och då blev det Monza.
Vi hade ju Wegrup här för ett år sedan som vittnade om att, jag menar, så Berlusconi, det är en spillra. Det är inte, det är inte mycket till liksom, människa överhuvudtaget kvar. Nej. Än mindre politiker, än mindre stark man inom en fotbollsklubb.
Han syns ju inte så ofta nu för tiden, och det är ju för att han är gammal som gatan. Men det är så enkelt, Gusten. Alltså, så Galliani måste ha någonting att göra. Ja, men fan, vi rattar Monza. Det är väl kul. För annars dör han imorgon. Alltså. Det är ju sådär med vissa människor. Alltså, den dagen, vissa kan ju inte sluta arbeta, och den dagen de tvingas sluta arbeta av olika anledningar så dör de. Mm. Jag kommer vara så, du kommer definitivt inte vara så, för du kommer knalla omkring storskogen uppe i Härjedalen och må jättebra av det. Den dagen jag inte kan prata när någon skär av min tunga för att jag har gjort något dumt, ja men den dagen så är det kört. Då är det bara att gräva sin grav.
När någon skär av din tunga så börjar du knalla runt i cylinderhatt och frack. Och,
skulle mycket väl kunna hända.
Pittenfri.
Lite hög. Liksom. På någon psykedelisk drog. Ja, men på riktigt. Så här,
gå förbi ett hända. Gäng 14-åringar som sitter och dricker folkbärs och säger tjena, tjena.
Tjena, tjena. Inget mer med det. Nej, men Berlusconi och Galliani placerar vi såklart i det facket. De måste ha något att göra.
Jag tänker också att Galliani, fan vad man ändå hade respekt för Galliani för 15 år sedan. Blodhunden som kändes som en av de absolut vassaste i gamet. Alltså att en sån herre landar i en värvning av Balotelli till ett sånt här lag. Det säger
ju
allt om
själv. Det är en Giocattolo och även Balotelli. Det är en leksak. Det är liksom en dinosauriefigur till jul, ja. till pojken.
Förvirrade män.
Ja, förvirring är nog säkert någon slags nyckelord här. Alltså, hur tänker de där samtalen gå till? Det är ju, ja. Men på tal om den tiden, Perinetti, alltså Luciano Moggi, du har för fan Moratti i något dunderslag och potent och Pazza Inter och allt det där, Berlusconi, alltså det som sker idag, Paolo Maldini och nicea kläder på San Siro, liksom, fan det går inte att jämföra. Nej. Det var på riktigt på den tiden, Gusten.
Ska vi bara kort stanna kvar lite i Italien, för du ville bli påmind om Sinisa Mihajlovic.
Monza för övrigt, 17 poäng, 9:e plats i Serie B. Leds av Salernitana, 23 pinnar före Empoli på 22. Då har de där. Det finns ju en miljard playoffplatser till Serie A.
De har
Serie B.
Någon annan gammal klassisk herre på topp, va? För jag har sett några twittra om att nu kan Balotelli bilda anfallspar med... Men fan var det?
Ja, men, tror du att Berlusconi, för all del Galliani, tycker att det är kul att jobba med något litet ungdomsprojekt? Eller tror de tycker att det är kul att värva mäktiga jävla Balotelli? Nej, jag vet inte vem du tänker på. De har en dansk som heter Grytskär på topp. Christian Grytskär, 30 bast. Tidigare spelat i Lech Poznan.
Nej, de har ju Kevin Prince. Det är Kevin Prince Boateng jag tänker på.
Ja.
Det är klart att de har en jävla duo där.
Ja, det är klart att de har en jävla duo där.
Hög höjd, men också farligt gods.
Farligt gods också. Och så har de ju Christian Brocchi, på tal om Milan, som tränare.
Jaha. Spännande.
Så att det är bara kändisar, höll jag på att säga. Vet du vad Christian Brocchi gjorde tillsammans med Christian Vieri? Startade ett klädmärke. Jag vet inte om du har sett det någon gång. Bacci e Abbracci. Alltså pussar och kramar, visst, hette klädmärket.
Okej, okay. Det gick sådär eller?
Länge sedan jag såg det. Jag vet att mina polare, bandybröderna, Uffe och Pelle Einarsson, tyckte att det var lite coolt 2004. De ville ha Bacci e Abbracci kläder till Prada-skorna.
Ja, det är klart. Det är klart, att de,
klart att de vill. Du, vad sa du för någonting?
Jo, Sinisa Mihajlovic.
Ja, Sinisa. Han satt ju på en presskonferens senast och var så jävla förbannad. Så där som Sinisa Mihajlovic kan vara. Också uppfriskande att man får se en tränare tappa det på presskonferens.
Vi kan väl lyssna lite på hur det lät när han var så jävla förbannad på att någon inom laget hade läckt ut startelvan. Så han tog då till nästa match mot Lazio, vill jag minnas. Mm. Eller var det Inter? Någon av dem. Så tog han ut ett lag bara för att jävlas med spelartruppen, för att röka ut golan.
Jag har provat un nuovo assetto perché... soltanto per far capire chi cazzo è chi parla con i giornalisti. E sto indagando, e ve lo giuro, se trovo quello chi parla con i giornalisti, lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare. E oggi sui giornali è uscito tutto, perciò c'è qualcuno di noi che parla, ma vi assicuro che lo trovo. Ma quando lo trovo so i cazzi amari, so i cazzi amari.
Ja, men det är så sjukt. Jag har aldrig hört om det tidigare. att man gör så här, att man, alltså han vaskar ju inte en match, men på ett sätt så gör han det ändå. Ja. Det är ändå går att tänka på inför den här matchen, hur han ska då röka ut golaren. Jag vet inte om han har gjort det än.
Nej.
Men han får väl anledning att göra som min gamla magister Lasse Malmodina, han ville få reda på någonting när de kommer till Retiro, tänker jag.
Vad gjorde han då?
Nej, men alla satt i klassrummet och sa, vi kommer inte gå härifrån förrän vi har fått reda på vem som har tagit. Ja. Som vid det här tillfället då Billy snodde morakniven.
Fanns ändå en morakniv i...
Ja, men träslöjden.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Nej, men och han sa det och sen så tog han ut en och en.
Aha.
Och så satt man bara där och så var det knäpptyst i klassrummet. Ingen fick säga någonting. Om det var någon slags lärarpraktikant som såg till att det hölls käften i klassrummet. Men så gick man en och en. Och så vid tredje tillfället ungefär, då brukade det ofta komma fram. Då golade någon. Så vid det här tillfället då med morakniven så tog det faktiskt till fjärde gången. Men då hade ju någon redan golat vid andra. Så att, men Tompa höll masken. Ja. Så jag var känd för att hålla masken. Jag golar fan aldrig ner en polare. Det ska du veta, Gustav. Det kanske är det han ska göra. Alla får sitta inne i ett rum och så får han ta ut en och en.
Ja.
Inklusive sin stab då.
Men nu blir det i alla fall Retiro.
Mm.
Det var en hädisk insats av Bologna igår, första halvlek mot Roma.
Oh ja.
Fick de även ett mål från Cristante. Men det hjälpte föga, va, när man släpper fem. Var det någonting annat med Mihajlovic?
Nej, men det jag tänkte på, det du precis la ut texten kring, att han liksom tog ut en startelva bara för att röka ut en golare.
Annars kände oväntat att Prandelli piper iväg på Retiro redan efter 3-4 veckor på jobbet.
Ja, han är inte riktigt Retiro-gubben heller, men det kan ju vara så att det här beslutet har tagits ovanför hans huvud, att han bara åkt med. Han är ju aziendalista, som han själv säger, alltså en som gör som chefen säger.
Ja.
Han känner till hierarkin, det är inte alla tränare som är så. Jag kan tänka mig att Mihajlovic till exempel, han är inte aziendalista, han bestämmer sitt lag så att säga. Men Prandelli, han gör som han blir tillsagd, han tar de spelare han får. Men jag vet inte, i Fiorentina är det ju inte golaren problemet.
Nej.
Det finns inget att gola om.
Kvaliteten.
Det finns inget att gola om. Startelv eller fan, ställ vad fan du ville. I den här matchen mot Atalanta så spelar han med Vlahovic som ensam anfallare. Det är nog helt nytt också. Han skulle deffa sig till poäng, gick åt helvete.
Det är i alla fall jävligt spännande i toppen, som du var inne på. Milan poängtapp, monstren kommer där bakom. Midweek, Genoa, Milan här i veckan. Ni ser såklart all Serie A-fotboll på C-more. Vi räknar väl med att Zlatan är tillbaka i alla fall i matchtruppen. Sen återstår det väl att se om han dyker upp i startelvan. Men som de behöver honom nu. Mm. Nu känns det som att det har satt sig lite i spelartruppen också. Att vilka är vi egentligen utan Zlatan?
Ja, men jämför att spela Rebic, nu är inte han i form. Och han är inte den Rebic vi såg förra säsongen. Det kommer säkert komma, men han är inte där nu. Så att en formsvag Rebic eller en då formtoppad Ibrahimovic är ju monumental jävla skillnad. Hade man spelat med Zlatan igår så hade man ju vunnit matchen. Det ska sägas att det är otroligt mycket oflyt för Milan. Vad har de, fyra virken?
Ja.
Och inte bara de här millimeter offside som de får bort.
Offside,
ja, och jag tycker att ni pratade jättebra om det i studion, och det är du som är inne på det i studiosnacket. Du försöker ju leda de andra gubbarna dit, men de hänger inte riktigt med, va? Nej, men så här, när lämnar Olof, hänger med, men så här, när lämnar bollen foten? Så tar man den där stillbilden. Vadå den stil? Det kanske är, som du sa, tre bilder ute senare. Och då ser den fortfarande ut att vara lika mycket så här, på foten.
Mm.
Och då är han inte offside, eftersom det är snabba rörelser i just den där situationen.
Och
där är omöjligt, jo, men det är omöjligt att dra den där. Man kan inte dra den där sträckan. Där måste domarna konstatera att det är för svårt att bedöma. Och eftersom vi inte bedömde under situationen från linjedomaren eller från domarens håll, så kan vi inte ändra det här domslutet. Det är mål. Det där blir jag så jävla trött på. Sen så skrev du också igår, men att italienarna ska filma domaren. Så här, bildproducenterna har ingenting att göra under VAR. Så de filmar typ domaren och går runt, och någon spelare som står och gestikulerar och sätter en kamera på tränaren, men de kan inte, alltså de gör ju ingenting. De är ju bara i ovisst tillstånd och väntar på vad som ska hända. I England så får vi i alla fall bilderna som VAR jobbar med. Ja, men då händer, alltså det är så fotbollen, om de ska nu ha VAR, gå in i någon slags NFL-framtid, då är det så det måste se ut. Kan inte bara sitta där framför TV:n 50 miljoner människor runt om i världen och bara titta på någons jävla ansikte. Nej, tänk exakt. Till!
Lita på att fan, de gör säkert rätt där.
Jo, men vi pratar ofta om fotbollen som världens största sport och det är en mega industri och det är så mycket pengar och allting som kommer med pengarna. Då kan vi fan inte sitta och kolla på en domare i en minut.
Nej.
På hans nuna. Det är helt, jag tycker att det är helt sjukt.
Vi skulle kunna stanna vid VAR och offside-dragningar och när lämnar bollen foten. Vi hade kunnat fortsätta in i Hansen om bollar nuddar armar som eventuellt är någon centimeter utanför kroppen. Jag tyckte Bengt Sonnert återigen hade en bra rant gällande här när Liverpool fick straff igår mot Fulham. Att det kokas ner till. Jag tycker att det är en viktig poäng bara att ha med sig när man pratar om fotboll, VAR och bedömningen just när det kommer till straffar. Alltså, det är inte basket, det är inte handboll, det är inte sporter där en straff hit eller dit är ganska så marginell i skillnaden vad gäller resultatet. Alltså fotboll är en sport där mål är jävligt svåra att göra. Det är väldigt normalt med ett målsnitt på ungefär 2,5 mål per match. Då kan man inte dela ut straffar för att en boll eventuellt har snuddat en armbåge i utkanten av straffområdet. För det blir en för stor konsekvens av en incident som inte har betytt någonting, som inte hade lett till mål eller inte hade påverkat utgången av anfallet eller matchen eller halvleken eller vad det nu är. Men man bara delar ut straffar som är helt matchavgörande. Det handlar om kanske 30%, 40%, 50% av matchens totala mängd mål. Det är bara liksom straff. Alltså det är som i handboll, där kan det, liksom jag har kollat på för övrigt de här jävla placeringsmatcherna i handbollsmästerskap. Ja. Mina föräldrar, de är ju som tok, ja, det är handboll ikväll va. Och jag var så här, men torskade inte de mot de torskade väl, alltså de är väl borta från medaljer. Ja, men det är för fan placeringsmatch.
så
svenskt. Placeringsmatcher i handbollsmästerskap.
Ja. Men hänger väldigt mycket ihop med att man inte gillar Neymar.
Ja,
att kolla på placeringsmatcher i handboll.
Verkligen. Också att som lag tagga igång till en sån match.
Ja.
Lite som vi var inne på i Ljungskile och så vidare. Ja. Men håll med mig, i en handbollsmatch där är det så här, ja men det var någon häl innanför linjen. Ta en straff.
Ja.
Ta en straff.
Och så klagar man lite, inte mycket mer med det. Men det påverkar eventuellt domaren lite i nästa, i nästa situation. Och så kanske man får någonting med sig. Det är små marginaler. Så efter matchen så klappar man om varandra och alla är glada.
Men den där straffen innebär eventuellt ett mål av kanske 55 eller 60. Men i fotboll, det är som att vi har glömt bort liksom hur jävla stor grej det är att faktiskt göra mål. Men man delar ut straffar som att det är två minuter i hockey eller straffar i handboll.
Vad är lösningen då?
Kanske helt ärligt att börja med någon jävla indirekt frispark för Hans i straffområden. Eller? Det står inte i
proportion. Det kanske inte är den ultimata lösningen.
Vet, men det är fan så mycket mer rimligt tycker jag. Att man får en indirekt frispark i hörnet av straffområdet eller i en knepig vinkel än att man helt oproportionerligt får det, vad är det, 82% av alla straffar går i mål.
Man kanske skulle göra sträckad linje i straffområdet så att om det är nära mål då, inte målområdet, lite större än målområdet, så att om förseelsen sker där eller om det till exempel då är en typ ett friläge. Är du med? Då spelar det ingen roll. Då är det stora straffområdet som gäller. Där får man sätta upp reglerna. Och om det då sker utanför den sträckade linjen så får man skjuta straffen, men du får skjuta den 1,5 meter bakom straffpunkten. En jätterolig straff.
Handstraff.
Kanske, eller bara då för att göra det enkelt. Men vad händer, med förseelse uppe? Som man har sett flera gånger, inte minst det här året, men en spelare som är på väg ur, alltså en offensiv spelare som är på väg ur med ryggen mot mål, straffområdet, får sin knuff, ramlar, att man vid ett sånt läge kanske flyttar den utanför. Därför behöver en sträckad linje, menar jag.
Ta förra söndagen då Milan möter Sampdoria.
Känns som att det här kommer bli rörigt med
absolut,
våra nya regler.
Verkligen. Nej, men då lyfter Milan in en boll med snö på. Det är lite en lyra. Theo Hernandez går upp i en nickduell med Jankto. Theo Hernandez sätter pannan på huvudet men är helt missriktad så att bollen är på väg ut i inspark. Det finns ingen spelare bakom incidenten, ingenting. Men i duellen så har Janktos liksom arm i en naturlig i rörelse lämnat kroppen. Bollen droppar ner på hans hand. Nej, det står 0-0 i matchen. Sampdoria är inne i en förluststreak och behöver liksom alla poäng de kan få. Milan i serie. Helt plötsligt så blir det straff.
Ja.
Här, ta en straff. Mm. Bollen var bara på väg ut till inspark. Det var absolut ingenting som höll på att hända här. Men ta en straff nu. Mm. För det ska ni ha. Alltså, VAR har gjort att man har tappat all form av känsla för var det där ett mål eller en fet chans som förhindrades av en hands? Mm. Eller var det bara en hands som egentligen var helt obetydlig? Det där har ju totalt försvunnit från domarnas liksom känsla och bedömning och erfarenhet och fingertoppar. Och om jag får tro de här silly season-ryktena kring svenska domarbasen Steffe Pepsi, att han lämnar. Jag kan tänka mig att han har ruttnat.
Nej, vet du vad? Han lämnar ju inte.
Nej.
De ska ju bara göra en om... Du läste inte artikeln.
Nej, gjorde inte.
Nej, du såg bara avslöjar. Roman Lull avslöjar och så... Ja, trodde du att Steffe Pepsi var på väg bort?
Nej, jag trodde att Steffe Pepsi helt jävla superrimligt bara hade ruttnat på skiten.
Mm. Nej, nej.
Jag orkar inte.
Det är en omorganisation, så han ska jobba bara med elitdomarna. Alltså även med de internationella elitdomarna som gör liksom lite nya roller. Jag tror han får en jävligt ny soft roll som passar honom väldigt bra. Och han sa ju det i intervjun då med Lull, att han inte ens trodde det skulle komma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I domarbas, att man då istället har en platt organisation, det är så det låter, utan hierarki.
Också svenskt.
Otroligt jävla svenskt.
Platt organisation och en
omorganisation. Colina hade ju aldrig gått med på det där. Då.
Nej, så är det.
Nej.
Ja, jag vet inte riktigt hur vi hamnade där. Vi pratade om offsiden som Milan åkte på igår. Det var i alla fall ett Milan som hade vunnit det här med Zlatan på plan. Det är vi väldigt överens om. I andra änden av då svenska anfallare såg du, det var någon spansk tidning, Diario tror jag, i San Sebastian som körde, vad då tror du, på första sidan? Absolut efterlyst bilden på Alexander Isak.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Wanted.
Exakt. Är det någon som har sett den här personen? Såg senast och sen så refererar
till den jag hade satt upp här i Stockholm på Madsy.
James Madison?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Kan han ha varit sval i höst?
Ja, det har han ju. Mm. Men såg du Real Sociedad igår mot Eibar?
Mm.
Det var ju kanske inte så mycket till
alltså
match.
Man kollar ju på den matchen bara för att man vill se Alexander Isak.
Exakt. Fast frågan
är ju precis som alla andra.
Fast frågan är om man verkligen vill se Alexander Isak just nu. För nu är det smärtsamt att följa. Alltså.
Mm.
Det är noll självförtroende. Han har inte klubban i isen från 5 meter igår, öppet mål. Missar bara bollen. Ytterligare 10 minuter senare så kommer han fri med en boll på studs som man bara kan lyfta över. Den är väl ungefär 9 meter från att ens vara nära att gå i mål.
Skulle också uppskatta det till runt 8,50.
Ja. Och så parallellt då så har ju William José då klivit fram och skjutit Real Sociedad vidare i Europa League borta mot Napoli och kanske gjort den där ordinarie platsen till sin. Men ny chans i veckan här mot Barcelona som ni också såklart ser på Simor. Det är väl en sån här match som man verkligen kan vända en negativ trend på. Men
så här viktigt tror jag också att hitta ett mål innan uppehållet som spanska ligan går på juluppehåll.
Ja,
säg att han får 20 minuter där och liksom spelar någon match till, går mållös och så har han de här minnena från otroligt svaga prestationer med sig in i julledigheten när han ska hem och privatträna, för det är det proffsen gör då.
Ja, inte Balotelli, men
nej.
En del andra. Mm. Men visst är känslan att Alexander Isak tar ju hellre en 4-2 förlust och båda målen.
Ja.
En seger mot Barça. Men ja, han återigen missar en stor fet chans.
100%.
Alla är sig själv närmast.
Mm.
Till England då. Jag tyckte du formulerade det väldigt bra. Att Mourinho behöver bli bättre på att stänga matchen med mål än med bussen.
Mm.
För det var ju sannoliken så det såg ut på Selhurst Park. Alltså, Crystal Palace gick knappt över halva plan i första halvlek.
Nej.
Och visst, Spurs radar ju inte upp en massa målchanser. Men de dominerar ju matchen totalt. Och exakt. Har full kontroll på händelserna. och sen går man ut efter paus och bara ger bollen till Crystal Palace, sjunker ner i Lloris knä, och sen så sitter man där tills kvitteringen kommer. Då visar man att vi kan ju i för sig, om vi vill, etablera matchen på er planhalva och bara spela ut er.
Jag får ju nästan känslan av Mourinho som att han håller på och poserar med sitt bussparkerande. Att så här, jaha, ska ni komma och berätta för mig hur man ska spela fotboll? Att jag inte minsann kan parkera bussen. Jag har vunnit en Champions League på att parkera bussen och ställa om. Att det nu blir lite så att han ska minsann visa för alla att han kan göra så. Att han mycket väl och kanske till och med hade velat stänga den här matchen med 2-0-mål. Men att han sitter där som den jävla posören han är, Mourinho.
Sanslösa räddningar dock från Guaita i slutet på matchen.
Exakt, det ska fan sägas. Visst, det är ett energisparande kanske. Det går väl att argumentera för att det är... Ja, men, att, inte smart, men att det finns en poäng med att faktiskt parkera bussen just för det energisamlande.
Jo, men ansträng dig 8 minuter till och gör 2-0.
Jag tycker också det. Vänta inte. Men att det ändå inte blir Spurs-seger, ja, det ska de tacka keepen för.
Har du någonting att säga om Manchester Derbyt? Eller konstaterar du precis som alla andra att det var det kanske tråkigaste Manchester Derbyt?
Men det är inte så jävla konstigt heller. Man spelar så sjukt mycket och det står så mycket på spel. Och då vill man inte blotta sig för sina motståndare heller. Det är två lag med jävligt bra offensiva spelare. Och då blir det kanske lite mer tillknäppt. Alltså jag såg snarare liksom ett derby som var tillknäppt framför mig än att det skulle spraka. Och att det skulle bli massa chanser. Så att jag tyckte det var ganska rimligt. Visst, City är lite bättre trupp än vad Manchester United har. Deras spetsspelare är typ Kevin De Bruyne, är väl, ja, bästa spelaren på planen egentligen. Men det är inte jättelångt till vad Bruno Fernandes är och vad han gör för sitt lag. Så de är en ganska jämnbördiga lag 2020, eller?
Mm. Jag bär med mig det som uppmärksammades av många engelska gamla spelarpundits efteråt. Att det var så jävla god stämning på slutsignalen. Att det var så här, sluta hålla på och kramas och stå garva ihop. Fan, det ska vara derby det här. Jag tror att många supportrar satt hemma och kollade på tvn och kände... Ja, men vänta här, du får inte se ut så här. Vare sig under matchen, i spelet eller spelarna sinsemellan efter slutvisslan.
Miljardbyggen, jag vet inte, alltså, utan publik som
publiken
sjunger
behövs
sådär,
på läktarna i så, ja, men, så här, många aspekter. Som,
vad hade hänt om publiken hade varit på plats? Hade det varit en skillnad på stämningen då? Är det det du menar?
Ja, det tror jag.
Alltså så här, jag tror inte det. Och då menar jag stämningen på planen och det som faktiskt låter. Sjunger väl för fan inte i Manchester?
Alltså,
bara turister på läktarna.
Ah, bortaföljet.
Ja, bortaföljet sjunger. Det ger Manchester-lagen, men annars är det katedraler.
Katedraler.
Det är Hoffman hörs ju mest när Sterling är mål, när han är där som turist. Han hörs mest på hela... Han är också gladast, genuint gladast.
Ja, men det tror jag faktiskt att jag och Hoffman var. Ja. När vi var på plats och såg City slå Chelsea. Ja. Med Sterling i våra respektive fantasylag. Kul bara, måste jag säga, att se Frank Lampard bli rejält tillplattad av Carlo Ancelotti. Den mycket, mycket sympatiske Lampard, han är så jävla bra medialt. Han ger ju otroliga inför- och efterintervjuer, måste man säga. Inför matchen då så pratade han ju varmt om Carlo Ancelotti, men konstaterade att nu under den här matchen, då är vi konkurrenter och då vill jag göra allt jag kan för att slå hans lag och ta alla poängen. Alltså, Ancelotti, han utmanövrerar ju Lampard och Chelsea taktiskt i den här matchen så att det bara sjunger om det. Och efter matchen, såg du handslaget upp emellan?
Jag såg det.
Pallar ju knappt ens möta hans blick, Lampard. Utan det är bara så här,
det är jättejobbigt.
Herregud, vilken lektion jag precis fick. Aha. Nu vill jag bara härifrån. Mm. Alltså, det var fint.
Det, också så betydligt mycket yngre, haft som tränare. Respekten är enorm. Hierarki, Gusten.
Ja. Och Ancelotti, jag måste ändå imponeras av att en tränare som i så många år nästan bara har haft riktiga världsklassspelare i sina lag. Alltså Ancelotti, allt från Milan till Real Madrid, Bayern München, PSG. Alltså de spelarna han har haft att basa över och de spelarna han har kritat ner i en startelva. Att det nu är Pickford och Michael Keane och Iwobi och... Ja, men du vet så här, det Ancelotti gör just nu, det är ju sannoliken att visa hur skicklig han är att som tränare använda mediokra spelare till att få ihop det som ett lag och ta poäng av riktigt, riktigt bra trupper som har investerat miljarder i sina lagbyggen. Ja, det är imponerande att se Ancelotti ibland.
Ja, det är otroligt imponerande. Och på något sätt så tycker jag också att det är skönt att lag med de här lite äldre tränarna sätter de yngre tränarna på plats. Jag vet inte. Det är väl att man börjar bli gammal, Gusten. Ja, och nej, att man har växt upp med de här. Men det finns något härligt med det.
Verkligen. Du, på tal om tränare, hur löst sitter Arteta, tror du? Efter förlusten igår så är det liksom...
Arsenal är så jävla svår att få grepp om. Vad fan vill de egentligen? Och det också med historien. Mm. I och med att Wenger satt så länge och nu har de bytt. Hur tänker ledningen den här gången då? Mm. Hur mycket förtroende ska finnas?
Jag har inte exakta siffror, men i alla fall ish-siffror i huvudet. Vi pratade nämligen om Artetas poängsnitt i Premier League som Arsenal-manager för en vecka sedan efter förlusten mot Tottenham. Då var han nere under 1,50. Jag tror han hade 1,48 i poängsnitt. Mm. Efter förlusten nu, han är väl någonstans runt 35 matcher, 38 matcher någonstans där. Vi pratar 1,45 max i poängsnitt. Unai Emery hade 1,73 vill jag minnas, och Arsène Wenger hade med ett par kämpiga år mot slutet ändå ett stabilt snitt runt 2 poäng per match. Mm. Alltså, det Arsenal bedriver just nu på en fotbollsplan i båda riktningar, det är så dåligt och så håglöst och så... Vad är motsatsen till hoppingivande? Det liksom tar hoppet ifrån en.
Ja.
Det är väl snarare så man ser på Arsenal just nu. Samtidigt så är ju Mikel Arteta väldigt mycket liksom the chosen one och ett val som supporterna på ett helt annat sätt än valet av Unai Emery har stått bakom, och Arteta är tillbaka i sitt Arsenal och han har gått bakom Pep här nu i så pass många år att han har lärt sig av den bästa, och Aubameyang skrev på ett nytt kontrakt, det är här min framtid finns. Och jag vet, alltså, det är väl 4 raka hemmaförluster här nu, och det är inte mot City, Chelsea och Manchester United, utan det är mot Burnley och Aston Villa och Wolves. Alltså,
Burnley hemma är tung. Alltså. Ja. Med lite publik på läktarna också som man får ha i London.
Och så kommer ju stekheta Soton här nu i veckan. Jag vet inte, jag ser inte hur de...
Ska vända på det? Eller?
Ja, eller nej, så här. Jag ser inte hur de ska vända på det.
Nej.
Men jag ser heller inte vad som ska bli bättre av att sparka Arteta.
Nej. Nej, för då måste du börja kika på alternativen. Pochettino, Max Allegri, ska vi dra waiting list supreme som Christian Borrell säger.
Ja.
De två, vad har du mer?
Fast Pochettino kan ju inte gå till Arsenal.
Nej, det är klart han inte kan. Men jag bara liksom drar upp alternativen. Ja. Och så kan vi konstatera då att han kommer inte komma. Ja, men vadå, det kan ju inte bara vara Max Allegri som är kvar i waiting list supreme.
Nej, du har ju Lucien Favre nu.
Mm.
Sarri.
Ja, jo. Ja.
Vad har vi mer?
Sarri kan ju definitivt gå.
Ja.
Mm. Ja, skitsamma. Ni får göra era waiting list supreme. Skicka in på sociala medier. Vi finns både på Facebook, både på Facebook och Instagram, men vi finns också på Twitter, och det är väl där vi framförallt surrar fram till dess att totobalotto.se som vi håller på att bygga är klar, där vi ska skapa ett litet community vad det lider 2021, hörni.
Just det.
Gustav, ska vi bara konstatera att för sisådär 4 år sedan, lite drygt ska sägas, så sa den kurdiska miljardären Sarkat Yunad, jag tror att det var han och inte brorsan Kava, att jag hoppas få se Dalkurd i Champions League inom 5 år. Nej, förlåt, inom 3-5 år. Det har nu gått 5 år. Och Dalkurd, ja, de spelar i division 1 nästa säsong.
Mm. Ja, det är ju ett par femårsplaner Östersund som prediction där, du, i det här landet genom tiderna. Men frågan är om inte Dalkens femårsplan som stakades ut där 2015-2016 var den mest naiva.
Ja, så kan det vara.
Det är nog ingen överdrift i alla fall.
Det är nog ingen överdrift. Jag konstaterar det i alla fall och säger grattis till Trelleborg i samma andetag som blir kvar i Superettan. Och vi säger också grattis till Landskrona och Olof Lund.
Ja, Fy fan, det var kul igår på TV4s redaktion. Lund satt inlåst i ett eget litet bås och följde den här matchen. Och så hörde man honom genom väggarna när det brände till
mullrade i de olika straffområdena.
Alltså det lät som att han låg och kalvade typ.
Ja, alltså, det har man ju sett i Alla mot alla. Alltså, konstigt sätt att fira på. Så hårt sätt.
Ja, det är hårt kantigt och så rasslar kedjorna.
Ja, flyger nog jävligt mycket grejer runt honom också. När
jag var glad för hans skull. Kul också för Kalmar och inte minst då Viktor Elm som får avsluta en sån jävla lång och trogen allsvensk session med sitt Kalmar från SM-guldet 2008 till den här proffssessionen som hade kunnat bli så mycket mer. Kommer du ihåg att han slaktade rätt ut i Heerenveen?
Mm.
Sen blev det inte så jävla mycket mer för Viktor Elm i utlandet. Men lång och trogen tjänst här hemma var ju den av bröderna som hängde i längst. Och att då få sluta efter alla dessa hundratals Kalmar-matcher med att hålla dem kvar i allsvenskan. Ja. Det tyckte jag var en värdig slutpunkt för en sån allsvensk profil som har varit med mig och mitt allsvenska jag så länge.
Mm. Och nu börjar genast ryktas då om att Henke Rydström ska ta över Kalmar nästa säsong. Då blir det lite sexigare, va?
Ja. Fan, om vi inte ska ta hit Brännan.
Ska vi göra det?
Ja, klämma på honom lite. Att nu får du nog
klämma
ändå
och känna lite på.
Får du nog ta ett allsvenskt. Det blir inte J-Södra.
Snackades det om Örgryte eller?
Torskar man två kval i rad,
ja,
då går det inte.
Ja, men det är svårt att ladda om. Alltså, jag tror han känner likadant också. Alltså, vilken tränare som helst har väl den
eller
känslan.
Det, de torskade inte kvalet i fjol. Däremot så torskade de matchen mot BP som skulle ge dem kval. Så sumpade de det till Brage. Ja. Det var så det var.
Kom lite närmare nu.
Ja, nej, men det, alltså, så här, jag vet inte. J-Södre liksom. Varningsklockorna går på högvarv. Att det här är ett mjukklasslag. Ta din hand ifrån dem, Brännan. Gör någonting större.
Hörrni, Toto Balotto, vi är tillbaka över hela jul och nyår. Vi kör två gånger i veckan, Gusten. Vi har Erik Niva på väg in.
Jajamän, Niva kommer om en vecka för att summera det ytterst märkliga och till stora delar deppiga fotbollsåret 2020.
Jag känner att vi aldrig har behövt Erik Nivas hjälp att summera någonting som den här gången.
Nej. Så är det väl.
Ja.
Så att vara med oss, det är alltid lika roligt att göra ett avsnitt av den här podden och alltid lika roligt att veta att så många lyssnar.
Ja, det är fantastiskt. Nu gör vi måndag, Gusten.
Midweek Serie A, Midweek La Liga, Midweek Premier League. Missa inte all fotboll från Spanien och Italien på C-mores kanaler. Missa heller inte att vi kör en livesändning med fantasygänget hos Dobb på onsdag när det är Tottenham.
Fan, mycket som händer
Liverpool.
På onsdag, Gusten. Vet du vad vi också gör då? Då kommer vi att få in våra nya tröjor. Toto Balotto-tröjor och t-shirts. Tagit lite lång tid på grund av corona, men de hinner nog komma innan jul, så vila inte på hanen. Var med på onsdag när vi skickar ut. Och kom ihåg det, hörni, vi tar ju alltid hem en väldigt begränsad upplaga och de kommer gå åt, så ni som vill ha kan redan nu gå in på nakata.se, signa upp, så får ni heads up när vi släpper. Eller hur?
Vad kör du för resultat i första matchen i resultattipset här nu? Det drar igång imorgon redan.
Ja, vilka är första matchen?
Första matchen är Wolves-Chelsea.
Ja, alltså det blir Chelsea-seger. Alltså den får du ju 3 poäng för redan där. Och sen så gör de... Jag tror fan de gör 3 Chelsea. Och Wolves 1.
Eller kör du dimridå här nu till motståndaren?
Det vet man ju inte. Kommer jag ju inte svara på.
Ja, lycka till i alla fall.
Tack så mycket.
Gör Toto Balotto stolt.
200 pers kvar av 3200 från början. Så att, jag är på väg mot någonting, men jag kommer inte stanna här.
Jag och Jalkemo och alla andra floppar. Vi får snällt sitta och vänta på att jultoto drar igång.
Ja, för jultoto drar igång.
Hörrni, vi hörs snart igen. Ciao Toti.
Ciao Toti.
Det var en svart natt, katt natt, tusan innan jag hade trott.